Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manchester-Manch halvlek mot Reading och löste en pinne ändå. Så när de kört sen Pulis tog över, de har han fått spela två matcher med en halvlek med en man mindre, men ja, löst en poäng gånger, båda precis. Gångerna. Så, nej men jag...
Men nej, det är fint, de har spelat tre matcher här, han har tre skott på mål. Tre
Stryktipspodden är sponsrad av Stryktipset, som är ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. Där får du bara spela om du är över 18 år. Och känner du att du har lite problem med spel, så gå in på stödlinjen.se och få hjälp där. Nu kör vi!
Välkomna tillbaka till Stryktipspodden! Simon Dybban Lindell, Sargon Giganter Röja, Bengt Bengan Sonnert. Vi har fortfarande inte hittat något smeknamn till mig, eller?
Nej, det blir svårt va. Det är ju, jag envisas ju med PKR-BT, men det gillar jag inte riktigt.
Jag väntar ju på att jag ska hitta 10-miljoners mannen eller någonting när, när jag kommer ensam på 13 rätt.
Ja, precis.
Så alla som, det är liksom giganten, men mig säger man 10-miljoners mannen bara. 10 mm kanske. Men vi fick faktiskt miljonmannen var jag faktiskt förra veckan. Jag fick två stycken system som gav 13 rätt. 550 000 stycken ungefär. Och även Mr. Lindell här fick 13 rätt för 550k. Hur kändes det, gubbar, förra veckan?
Det var trevligt att få sätta den. Och ändå att, och att det gav lite också. Att det inte var de här 50 000, att det var över en halv miljon i alla fall. Det var kul.
Det är lite där vi har hamnat liksom. Det är en halv miljon var och varannan vecka till höger och vänster. Och att vi väntar på den här miljonraden fortfarande.
Ja, men exakt. Vi satt ju faktiskt där på streamen på Twitch och var lite smygdeppiga, för det plingade väldigt mycket rätt, men utdelningen såg ut att bli låg. Och sen fick vi ett par magiska pling på 85+, som man drömmer om lite.
Ja, visst.
Så det vart ju faktiskt ganska bra till slut.
Men det var också lite kul, för i podden förra veckan så sa ju du, Bengen, att ja, City kommer ju bara vinna. Men även om de gör det så kan det ändå bli en halv miljon för 13. Och det blev ju en halv miljon för 13.
Ja, men exakt, det var lite så. Ja, men den där Leeds var ju fin också, som öppnade väl upp lite, och sen lite andra lag.
Ja, men det vart ju lite, totalt sett vart det ju en jäkligt fin stugan-kupong, alltså utifrån speciellt podden och analyserna vi hade där. Det är ju häftigt när liksom bra spelare belöna, som man säger.
Vi
satt faktiskt i 85 minuter ungefär och hade 13 rätt på poddens kupong som vi gör i podden.
Just det.
Och missade på att Wayne Rooneys derby fortfarande inte lyckades vinna. Och de lyckades inte vinna i veckan nu heller, så att det är inte kul för dem. Men det var 12 rätt på den kupongen. Så det var kul runda förra veckan. Och det har faktiskt gått bra på poolspelen på slutet. Lite rush kan vi kalla det.
Ja, absolut. Alltså jag tycker liksom totalt sett smäller det ju med 13 rätt. Jag menar, däremot Timman blev, han fick lite sådär attityd. Va? Han tyckte liksom att han förtjänade definitivt sådär. Tog för givet att han skulle kliva in och platsa i podden nu. Jag tyckte att det var lite att ta i och slänga ut och krigförklaring på Facebook och grejer mot oss liksom. Även om Bengan hänger på en skör tråd, Dybban, så tog ju Bengan sitt ansvar nu. Han förstod ju att han var pressad liksom. Ja.
Det är väl det som det som gör en klasspelare också. Han är bäst under press.
Ja, de kliver in då och talar om liksom vart skåpet ska stå, va. Och det hoppas jag nu. Jag menar, ni hade alltså 13 på lördagen. Jag smög in en 13 på söndagen. Och sen så smäller ni till igår också. Så att nu, han får ta det lite lugnare nu tycker jag. Men han är ju het.
Men det är kul med det som var kul med Timman. Det var ju att han satte alltså 3 stycken Europa till spraken.
I rad,
som gav 500, strax under 400 och sen 250, va? Så att och det är ju nästan unikt att man lyckas göra det, 3 stycken braken, hattrick som man kallar det. Han kastar in hattarna på
söndag, onsdag,
hockeyreferensen som vanligt någonting man håller på med. Jag förstod inte den referensen när han lägger upp den. Vadå hattar? Vad handlar det om liksom? Men jag kollar för lite på hockey. Nej, men kul. Och nu ska vi sluta skryta om oss själva här. Vi får istället gå in här och snacka lite om Stryktipset League här igen. Det var lite strul förra veckan med Stryktipset League. Det var fel länk som låg ute. Den hemsidan, stryktipsetleague.se, låg nere i över 24 timmar. Och så att det var lite strul med många att komma med, tror jag, i laget. Men vi fick ändå med 536 stycken deltagare, så det var skitkul. Mm. Men lite som kompensation för er som inte kom med, så tänkte vi att man kan ju fortfarande anmäla sig. För att det är alltså 5 veckor vi kör. Och det är de fyra bästa räknas. Så det är fortfarande chansen om du går in och slaktar 4 runder. Så gå med där. Men det vi tänkte lite som kompensation, det är att vi kör en veckotävling varje vecka. Vilken grej, va? Så att vi kör helt enkelt, den som får mest rätt varje vecka vinner en vacker Stryktipspodden hoodie. Exakt. Och den som får mest rätt, och sen får man lika många rätt, då kör man utslagsfråga att missar man på en halvgardering, då kommer man före de som missar på spik. Och får man lika många rätt och missar på samma slags gardering, så får vi lotta helt enkelt. Då är det den här klassiska fruktade lotten som avgör. Men det gäller. Får du 13 rätt, så kan vi direkt utlova en hoodie då. För då får alla rätt. Men veckotävling, gå in. Vi kommer fortfarande lägga ut en länk här i där podden finns, så det går in och anmäla sig fortfarande. Och det man gör är att man gör en 192 raders på låtsas system då. Det kostar ingenting att vara med, utan det är helt gratis allting, såklart. Och förra veckan fick jag 9 rätt och ni fick 10 rätt var. Så ni ligger i bra läge där.
Mm. Och de som fick flest fick ju 11. Så det är perfekt slagläge. Man vill inte ligga först nu, man vill ligga och bakvattnet.
Vinnarhålet.
Exakt.
Ja, nej, man vinner ju inte en pokerturnering första dagen, som en klassisk sån visdomsord, utan det gäller
man smyger
liksom
att med, man smyger smyga med liksom. Bakom.
Ofta chipliserna första dagen, de är för slaska, de liksom går bort till senare i turneringen.
Ja,
men det blir skitkul, så jag lägger ut den. Så att vi kör vidare med den fram till annan dag när finalgrejen. Och du kanske ska ha jätte extra bonusgrejer också, nu blir jag sugen på det också. Men vi gör så här nu, att nog snackat om det. Vi hoppar in i veckans kupong. Bam, bam. Och det är som vanligt England. Och nu är det faktiskt 3 matcher i Premier League och 10 matcher i Championship. Gillas.
Ja, har det varit några veckor nu?
Ja, precis. Det har det väl varit. Förra veckan var det en match i League One, där
League One, just det. Som
vi analyserade sönder och samman och hade helt rätt i.
Ja.
Eller hur? Så att, nej, men vi hoppar in på match nummer 1, tycker jag.
Match nummer
West Ham mot Man United.
Då vill jag säga direkt att jag liksom reagerar på en grej. Om man ser till United med Solskär, så har ju, alltså det är ju, det skakar ju väldigt mycket kring klubben. Eller har gjort det egentligen hela säsongen här nu. Men så tittar jag på tabellen och det är för sjukt, alltså, för totalt sett tycker jag med dem liksom har, alltså de har inte godkänt när man summerar hittills säsongen. Och de har ju en match mindre. Och ser du att de vinner de den, då är de plötsligt liksom, de är då delat 3 i tabellen liksom, med 2 poäng upp till den som leder, som är Spurs och Liverpool just nu.
Ja, det är ju jätte.
Det känns jäkligt lustigt säsong. Liksom.
Mm. Men det här är väl lite mer, det är liksom hur, att det inte varit något, några lag som har presterat jätte. Jag menar, förra året i det här läget så hade väl Liverpool 10 raka vinster ungefär,
ja,
hade vunnit ligan liksom.
Ja, ja, visst.
Så att, nej, det är väldigt öppet i år.
Liksom. Men det är ju intressant, för vad innebär det här? Kommer det liksom fortsätta vara en lite annorlunda säsong? Alltså de här stora favoriterna. Det känns som att, titta där emellan, West Ham på 5:e plats av 15, 6:a liksom, Wolves 7:a och så vidare, alltså jag vet inte, jag tror att det kommer att vara väldigt annorlunda. Alltså, jag tror inte, det är inte så säkert att de här stora lagen bara drar iväg. De vinner inte lika lätt så många matcher som de tidigare gjort.
Nej.
Spurs har vunnit 6 av 10, Liverpool 6 av 10. Mm. Det är tydligt att man ska på stryktipset vara noga kring dessa favoriter baserat på hur hårt sträckade de är och så vidare.
Mm. Och den här, ja, det är tacksamt för många av lagen som har börjat i december. Kolla City, de hade i princip förra året så hade de redan tappat ligaguldet. Vinner de sin släpmatch så är de också 3 poäng efter.
Ja, ja. Precis. Men, men det är ju inte lika. De är liksom efter United då. Alltså City, till skillnad mot United, har jag haft lite problem med målskyttet. Men det har inte varit några problem i prestationerna, tycker jag inte. För jag tycker var och varannan match att de ska snitta 4 mål typ. Alltså de,
på slutet
de spelar
det
ju en jäkla aggressiv, bra rolig fotboll fortfarande.
Det var lite kul senast här. Kommer du ihåg att du gav väl en liten, eller var det i podden, men du gav en kärleksförklaring till Cavani. Du gillar honom.
Ja, jag blir så lycklig. Jag är så vass det där. Jag är så himla... Alltså folk, jag tycker det är så jävla konstigt. Va, för att det är inte första gången du vann. Jag kan ge ris och ros till spelare. Och när jag även ger ris så stämmer det också förbannat bra. Att i god tid liksom kan jag kritisera en spelare som är oduglig. Och så visade det sig faktiskt att 9 månader senare förstod alla att han var oduglig.
Ja, men du har faktiskt en poäng där. Du är extremt vass på det här med individspelarnivå. Sen så har du lite problem det här med lagen och håller på att håsa Arsenal och grejer. Men, eller och Spurs och grejer.
Ja, men det kan stämma faktiskt det med lagen lite grann. För att jag tänker lite för mycket med att jag vill att vissa lag ska få unna sig framgång. Liksom, och bli lite då känslomässigt engagerad. Men det här på individnivå, alltså det här med Cavani, du vet, jag har aldrig fattat hans karriär. Jag tycker den är brutal alltså. Killen har tagit med fan varit en av världens främsta avslutare och ändå blir så här. Den där tränaren Tuchel liksom leker med honom i PSG. Det är ju inte klokt alltså.
Ja, man undrar ju lite, för det är ju inte bara att han är en avslutare. Han är en jävla liksom viktig, alltså
ja.
Vi snackar om Mackanberg i svenska landslaget som sliter och håller på liksom.
Ja,
jag menar, Cavani är ju en riktig lagspelare.
Är
det
just
liksom
en sån gubbe som PSG hade behövt nu? Om man ser på hur de spelar.
Ja,
men det är klart. Men det är ju det som är så sjukt. De matcher och PSG liksom spelade förra året med Neymar, Mbappé och Cavani. Då liksom ser man Neymar och Mbappé inte deltar i defense. Inte ett enda smack. De går på plan när motståndarna har valen. Då ser man Cavani tvärs överallt.
Ja, men är det någon slags, vad kan vi analysera av det här liksom? Är det någonting att han är lite halv osympatisk utanför banan, kan det vara, eller vad tror ni?
Nej, jag tror att han är en extremt fin lagkamrat. Jag tror att han är otroligt ambitiös alltså. Han är det är bara att just i den klubben är det väldigt speciellt då, för det handlar ju så mycket mer än att spela de bästa spelarna, utan där är det ju liksom multimiljonkontrakt. Alltså man kan liksom inte, hur mycket Tuchel ens vill, så är Neymar 100 gånger större. Han får liksom inte göra vad han vill med Neymar. Han kan inte tillrättavisa honom, han kan inte peta honom.
Även i United så, nu börjar han ju få spela, men det tog ju ett tag innan han kom in.
Ja, men
han hade ju inte spelat på så länge heller. Det måste ju vara det. Han behövde en liten stund för att komma in i träna i kapp och komma in i matchtempo och så vidare. Så det var liksom
Han är väl ett gäng med gubbar som är hans gosegubbarna i United som alltid ska spela, har det känts som lite kanske.
Ja, men det var ju någon var det inte Maguire? Men fan,
ja, Maguire var det som sa han har aldrig mött en bättre spelare på träningen eller någonting, sa han om Cavani.
Precis. Och när en gubbe som Maguire säger det, så menar jag att Maguire i det stora hela, det är en jäkla ödmjuk mittback. Alltså, han har aldrig liksom, förutom det som hände i Cypern, han tappade det. Men innan, alltså han är generellt, det är klart folk gör misstag, men jag tror att när han säger det, då är det ändå kaptenen i United liksom som pratar och Och jag menar, jag blir ju inte överraskad, för det är ju den bilden jag har av Cavani, att han är, det ser man ju på plan, killen löper som två pers, alltså maxlöpningar till höger och vänster, upp och ner, till skillnad mot andra forward.
De som inte har koll förresten kan man säga bara, Cavani, United låg alltså under i halvlek borta mot Southampton i söndags, och Cavani byts in, gör en assist och två mål och vänder matchen på egen hand, kan man säga. Det var lite det som var grunden till varför vi pratade.
Och jag ska vara ärlig, igår mot United, eller mot Paris, nu ville han ju säkert mycket, han ville ju straffa sina gamla kamrater, men fy fan vad bra han är, alltså. Nu fick han ju inte utdelning igår dock, men
lobben är chippen i ribban där, kunde ju lycka, det är små marginaler.
Ja, och sen tyvärr då får man ju säga de här gubbarna Martial, så alltså, man blir ju trött på
Martial dem, hade inte missat de lägena, eller Cavani hade inte missat Martials
aldrig, lägen. Aldrig, aldrig. Alltså man undrar ju liksom vad som händer med en gubbe som Martial, som alltså, jag vet inte. Det är märkligt alltså. Att en sån
sen
gubbe.
Satt vi ju faktiskt lite, jag ska inte säga för mig, och sågade Cavani att han brände några lägen när vi hade spelat dem på Europatipset ungefär, PSG, för något år sedan eller för två år sedan. Han kommer ju till lägen, han jobbar ju så jäkla mycket, men han är ju en bra avslutare, han är ju en riktigt bra avslutare, men han kan bränna ibland också. Eller?
Ja, alltså så är det ju. Men jag menar att mycket av karriären, det blir så här lite att när man är i en klubb där man inte får riktigt förtroende, då blir det en annan sorts press på dina axlar. Det blir lite, man tappar lite harmoni, man försöker bita ihop, man får sin lilla speltid, och så mitt i det får du göra en match i Franska cupen från start, och så gör du inga mål, va? Och då tycker liksom tränaren att men det är bra att han inte gjorde det ungefär, för att då kan jag fortsätta peta honom. Så det mycket det tycker jag menar, backa bandet nu x antal år när Zlatan var där. Redan där börjar han ju hamna på sidan liksom. Och sen när Zlatan lämnade, vad gjorde han då? Han tog alla möjliga rekord. Och sen så hämtade de Neymar och Mbappé, och då sköt de tillbaka honom igen. Och det har jag inte riktigt fattat, va, att liksom en sån otroligt bra, han gjorde ju ändå sina, han tog ju rekord i Paris där, va, gjorde han inte, han tog Zlatans rekord innan han lämnade, antal gjorda mål, så att nej, jag, vi får se.
Men om vi går in på den här matchen då, magiker Cavani, men nu har United haft ett tufft spelschema, men vad tror vi? West Ham hade lite flyt med sig minst sagt mot Villa senast. Och nu är det jämn sträcka tid. Det kommer väl inte bli det. Det är ju bara att ha koll på de här, hur det sträckas. Det kommer vara 52% på United när det väl är spelstopp. Eller vad tror du?
Ja, landar väl runt 50-strecket i alla fall. Det kommer väl upp till hyfsat rätt.
Men jag tror, är det inte en väldigt lockande spik på United eller? Va?
Alltså jag skulle börja från höger, ja. Alltså jag tror att United, det jag såg mot PSG nu var klart bättre än tidigare.
Och mot Saints.
Va?
Och mot Saints totalt sett i den matchen, även om Lunde med 2-0 på två. På
ja, alltså det är ju det här.
James Ward-Prowse han bra högerfot måste man minst sagt säga, och fixat två mål, och sen var det ju faktiskt United hela slanten i den matchen.
Så är det ju, och just den här intåget med Cavani har gett lite mer option liksom. Rashford, han var också riktigt bra igår, och kombinationer, och jag måste säga, portugisen är ju en stjärna i detta United, och där ser man ju redan att han och Cavani är på en liten högre nivå. Den här one-touch-fotbollen, de hittar varandra på ett sätt som jag gillar, och Så att den här matchen, man ska ändå inte säga att det är bomb, va? Men jag tror så här, det är definitivt ett lås på kryss 2 den här matchen. Den slutar liksom aldrig etta. Men heller, jag tyvärr får jag ändå säga, även när United då gör en bra insats, så det slutar med att de förlorar matchen med 3-1 igår. Så att liten varning för krysset.
Det var ju också den här vad säger ni om Fred liksom? Vad är det som hände?
Han hade tagit något sånt här.
Men du, kan vi inte bara ge det en minut längre? Jag behöver få svar här
innan matchen.
Varför blir det inte rött, få svar på skallningen? På skallningen, men ja.
Men skallningen tycker jag domaren gör helt perfekt. Alltså, han kollar var och så kommer han ut och ger gult då. För det som händer där är ju att Fred ska ju inte göra det han gör. Men samtidigt, han blir ju först tryckt mot huvudet. Alltså killen lägger ju Paredes. Det är ju han som lägger huvudet mot... Det är han som gör rörelsen och provocerar. Och då gör han den där, skjuter till liksom. Men jag tycker ändå inte att det är tillräckligt för rött. Man får inte göra så, absolut. Men då ska ju antingen båda få rött.
Jo, men jag tänker... Jag menar, enligt regelboken så är det såklart rött kort. För en sån, när han gör den tydliga
den rörelsen.
Och då är det samma sak. De är så jädra tydliga med regelboken. När jag kommer till var och allting. Då är det så här, då är det ingen känsla. Då det är mycket konstiga, men just nu så fick han för sig domaren. Och jag kan ju säga, i hjärtat kändes det bra att han tog det beslutet, att han inte tog rött, för man vill ju inte ha ett rött kort. Som, om man älskar fotboll vill man ju inte ha ett rött kort där. Nej, så vill se en bra match, precis. Och en sån skitgrej ska inte avgöra en hel match.
Han skulle väl fått ett gäng med gula totalt sett.
Han gjorde en stämpling efter det också, så...
Men det jag tänkte, var det inte lite så här halvskur? Alltså, nu går vi in på den här matchen igen.
Ja, men jag vill diskutera det.
För det första målet i 2-1 såg ju ut att vara ganska... Jag tyckte man alltså, i Premier League, det drar de linjer. Det är någon som håller på med linjal och grejer upp och ner.
Offside,
och tar 4 minuter i offsider. Ja. Här bara godkände de målet. Och det såg ju ut som det var verkligen till 2-1-målet, var att det var liksom en decimeter
offsider. Han hade offside, hela hälen var ju...
Nej, men offside. Jag fick se linjen sen.
Okej, och det var offside då, eller?
Det var en stor tå med en stor tå.
Okej. Okay. Men det är roligt bara, för i Premier League så visar de ju upp det där, men det gör de inte. Och samma sak så tyckte jag att den sista gula här på Fred.
Ja, den vill jag prata om. Det är den jag vill prata om.
Bollen liksom. Och det var
där är det för jävligt, menar jag.
Han fick det, men samtidigt var det så här, ja, men han förtjänar väl att åka liksom.
Ja, men nu handlar det inte om det. Det jag vill veta här är att när den incidenten sker, då kliver VAR inte in överhuvudtaget, eller?
Nej, precis. Men domaren hade bara bestämt. Jag tror inte han ens kollade VAR. Det var slut.
Han
hade inte spelat en roll vad han hade gjort. Hade han liksom en enda frispark... Det var det jag tänkte inför andra halvlek. Åker han på en enda frispark till här, Fred, då kommer han ju ryka, liksom.
Mm, mm.
Och sen var det en sån situation som inte var gult kort. Och sen åkte han
ut.
Det
var väl knappt frispark.
Så det var på något sätt det gamla klassiska att man bygger ihop till saker.
Liksom. Han kunde ha fått frispark med sig när jag kom till.
Han skulle ju fått frispark med sig.
Ja, men exakt. Det var ju bara... Så att det var, ja.
Men samtidigt Solskär, så kanske det var någon slags poetisk också, liksom,
rättvisa att, då, på något sätt.
Solskär sa ju att han inte borde ha fått rött vid den situationen, men han kunde ha fått det. Han hade tur tidigare.
Ja, precis. Men det var bara inte, jag vill bara höra vad ni hade att säga om det här. Liksom, för att jag tycker
det var helt sjukt. Först den där målet då, 2-1-an. Stortå mot stortå där för offside, på rätt sida för Paris. Och sen minuten efter, det var en hemsk minut för giganten och för United. Jag hade ju 13 där på krysset.
Ja, just det.
Då var det 197 lax på 13, så det kändes ju bra där ett tag liksom.
Sen kom
tisdagens minut och onsdagens minut fick vi uppleva det. Två kalla dagar.
Ja.
Åter då, kryss 2 för mig är lås. Vill man spika, så fine. Absolut inga konstigheter.
Jag tycker in en spik här. Jag tror att det är bra. Och vill ni kommentera någonting om West Ham här? De har gjort en väldigt fin start. Fått mycket med sig, men vad har vi någon...
Ja, men de fortsätter tuffa på. De hade ju mycket tur mot Aston Villa, men resultaten är ju ändå... De har haft ett lätt spelschema sista tre matcherna. Ja. Men...
Om det nu finns lätt.
Men innan dess hade de ett stenhårt spelschema å andra sidan. De mötte liksom City, Liverpool och stod upp bra mot alla de här lagen. Alltså,
ja, men jag gillar det. Alltså.
Och nu är väl han...
Det får man säga.
Den stora jätten på topp är väl tillbaka nu också, Antonio.
Ja, ja.
Så det, truppläget ser också helt okej ut liksom. Det är häftigt. Det är intressant.
Ja, en häftig match, absolut. Man får se lite hur sträcken landar här. Som vanligt, jag vill streama på Twitch här som är viktigt att följa. Så kollar vi lite hur lagen kommer ut, hur sträckan har landat. Och ytterligare känslor av matchen. Men jag gillar lite det jag ser av United på slutet här. Men det är lätt att man ska heller inte så här, ja, men vara väldigt kortsiktig och tänka att de sista två matcherna är United bra. Liksom, för att då blir det lätt att man blir för kortsiktig. Det gäller att ha den här grundvärderingen och gå efter det här mycket. Men jag tror ändå att den är fin. Jag tycker att det både oddsmässigt är ganska högt och även här på sträckan då, känns det sjukt fint. Ja, men vi gör, nu har vi snackat länge om den här matchen och vad kul snack om Cavani och så vidare, men vi måste hoppa vidare och vi hoppar till match nummer två. Chelsea Leeds.
Leeds. Svenskarnas favoritlag, tänkte jag säga. Ja, de är sköna. De gjorde sitt jobb borta mot Everton och vi satte den väldigt fint.
Inte bara sitt jobb, de var väl liksom, det var väl i princip så här i 70 minuter någonting var det ett lag på plan i princip. Det var, ja, det var satan vad de skapade chanser, men man är ju livrädd när man har spelat dem. Alltså, jag hade ju kryss två för att sätta mina två system på bägge då liksom. Det är ju liksom, det är Hawaii totalt. Det kunde ju blivit sex mål i matchen, nu vart det ett mål, men vilka chanser de bränner och sen även Everton får ju en del chanser, så att häftigt, kul lag att titta
häftigt
på verkligen.
Häftigt att se Olivier Giroud. Fyra mål.
Ja.
Är det en av de mest underskattade anfallarna i världen?
Det får man säga. Och det är lite så här.
Han och Cavani.
Ja,
men just Giroud, om man tittar hans karriär, han har ju aldrig riktigt, även i Arsenal där, han fick ju aldrig fullt förtroende, utan han har knegat på liksom och istället visat att han är en jäkla god lagkamrat, och när han får chansen nu och han har ju mer eller mindre varit ordinarie i franska, va?
Ja, det är det som är så häftigt, att en sån gubbe som inte är ordinarie i klubblaget är ordinarie i världens bästa landslag. Det är lite roligt.
Fast det är ju intressant det där, för det är inte så konstigt egentligen, eftersom att en tränare som Deschamps, han kan ju alltså. Ja, de har ju så jävla många bra fotbollsspelare i alla positioner, och då blir det lättare också att kasta in en gubbe som Giroud med sin styrka och storlek och det behöver
jag
inte vara.
Han funkar väldigt bra med laget också, en lagkamrat. Ja. Alltså, jag tror att en sån gubbe som håller ihop ett landslag som, när folk kommer från massa olika platser liksom, eller
ja, men
olika
lite
lag
som Berg, lite som Berg liksom.
Men det som är kul med det, alltså jag känner som att hade Giroud spelat för 20 år sedan, då hade han fått en mycket högre uppskattning.
Ja,
den sortens anfallare. Nu är den här moderna fotbollen. Det ska gå snabbt och man ska springa och man ska liksom avsluta i fart och det ska vara. Det är liksom. Och det kan ju vara ibland sämre spelare som får högre uppskattning bara för att det ser snyggare ut. Det är den här snabba, moderna fotbollen. Medan Giroud kanske inte riktigt är där, men han är otroligt effektiv fotbollsspelare.
Ja. När jag spelade fotboll, alltså när jag växte upp, så var det ju alltid så här. Det skulle vara två anfallare. En skulle vara liten och kvick och på djupet, och en skulle vara stor och stark. Och just som Giroud och till exempel Cavani, det har varit ett underbart anfallspar.
Jag känner igen det där, Duban, och giganten var tanken, va? Han var den som vann alltid han vann alltid i luftrummet, så han satte skarvarna med huvudet till höger och vänster, och min kollega löpte bara, han fick dem serverade hela tiden.
Jag gick på djupet, ja. Du och jag hade varit ett bra anfallspar. Herregud,
ja, du
för 20
och jag
år
hade
sedan.
Varit bra, precis.
Det har vi det.
Ja.
Jag får stå i mål eller någonting. Jag har stått i mål en match, när jag berättade om tidigare. I Brage. Släppte in fyra mål på en halvlek. Det var 7 år. Det var min målvaktskarriär.
Men åter till matchen här då. Nu är det ju det här med torsdagssträcken då när vi gör podden. Men klart att Chelsea måste man ju ge plus på. Alltså, de imponerar något oerhört. Hittat någon slags nivå. Och Lampard hittar rotationen på spelarna. Och det är inget annat än att tycka att det är imponerande. Men samtidigt, nu är ju sträcken väldigt trevliga på Chelsea. Men jag känner väl någonstans ändå att det här kommer inte se ut så riktigt. Och att Chelsea bör bli mer sträckade. Men så är det ju Leeds på andra sidan som svenska folket vägrar liksom släppa.
Här så tycker jag vi slänger in garderingar. Jag gillar Leeds. Det kan hända vad som helst i deras matcher, känns det som. Och att Chelsea hade ändå, de har ändå haft det här tuffa spelschemat.
Ja, precis.
Och ett Bielsa-lag som är laddat och klart liksom på liksom satt in de här extra A4-batterierna i laget och bara springer ihjäl sig. det kan smälla åt alla håll, känns det som. Så att jag vill jättegärna, det är nästan så här att det är klart man får börja med Chelsea på något sätt, men tvåan skulle jag vilja ha som andra streck, och sen trycka in krysset också, men jag tror det kan bli men alltså, som lead spelare nu, och det är, det kan bli mål åt alla håll till höger och vänster liksom.
Ja men,
ja men så är det ju, men samtidigt tycker jag ju då att Chelsea, fan alltså, de har en intressant trupp som de har fått till det nu. Det var lite knackigt inledningsvis, men nu det är mycket nollor nu alltså. De är bra backlinje, bra mittfält, de är bra överallt nu tycker jag lite grann alltså. Det är inte mycket.
Jag gillar det, för två veckor sedan satt och smygsågade de lite här.
Ja, men alltså smygsåga, de betyder ju inte att det är ett lag som ska komma på 18, 19 eller 20 plats. Alltså det är ju, det är ju fortfarande, man, alltså även om man sågar ett topplag så är det ju, alltså Chelsea bör ju komma topp 5. Men jag har väl rankat upp de här andra lagen lite mer än Chelsea.
Men jag tycker det var intressant den här matchen när Mourinho kommer till Stamford Bridge. Han kommer där som att han kommer med Burnley liksom. Lugnt och fint och bara ställer 11 gubbar i straffområdet och tycker det är kul liksom.
Mm.
Ja men det är ju, det är faktiskt
jo, men
otroligt.
Det är ju Mourinho. Alltså det,
ja,
det,
han har bestämt alltså, sig då och spelar 0-0 match liksom.
Han
och
vet liksom, att matcherna mot de sämre lagen, det är de som måste vinnas.
Ja, det, och det är häftigt att han tänker så. I och för sig så känns det i och för sig som att ibland han leder mot de sämre lagen också, då parkerar han någon slags buss också och
ja,
hoppas.
Ja, det gör han.
Men han lyckas få kryssar också. Men Chelsea är bra, men jag tror vi kan helgardera här, va? Eller vad säger ni?
Ja, helgardering. Jag tycker med.
Jag håller med.
Och sen kommer vi till det lilla tråkiga. Ska vi kalla det en 12-rätter så får vi göra den här veckan också. Det var samma liknande match som förra veckan. City hemma. Nu är City hemma mot Fulham. 1-11 står de i på oddset. Det är, blir lite tråkigare kupong. Finns, vad tror vi här? Fulham lyckades ändå vinna mot Leicester. Kan vi knipa en poäng? Vad kan hända?
Nej. Det går inte. Alltså, jag vet att innan vi drog igång podden så tyckte både du och Dybban lite grann att det fanns kanske någon procent chans, men det är bara uteslutet alltså. Tyvärr, det är en 12-rätters kupong och det är lite synd alltså, för jag gillar inte när det blir så här va. Mm. Jag gillar inte alls det. Men samtidigt, det är 13 matcher som ska prickas in. Ibland vinner favoriterna och det blir bra pengar ändå va.
En halv milli, vi säger 430 000 kan ni ge den här
veckan. Jag hoppas verkligen det. Då skulle jag bli jätteglad en sån här omgång.
Ja. Nej, men om man ska försöka snacka in Fulham så har de ju lyft sig rejält jämfört med de första runderna när de var helt klappkassa. Försvaret var
faktiskt
läckte som ett såll. Nu har de ändå gjort ett par bra matcher. Inte fått med sig jättemycket poäng, men vinsten och bort mot Leicester. Dåliga Leicester var matchen. Och sen gjorde de det rätt bra hem mot Everton innan dess också. Det blev förlusten då. Så ja, det är väl klart att det antagligen blir förlust med ett par bollar här. Men det är i alla fall ett bättre full här. Men det, jag tycker Fulham är bättre än Burnley som de mötte senast nu. Idag.
Ja,
faktiskt.
Ja, det är väl svårt då tycker jag. Alltså jämföra de två lagen. Fulham är i bättre form. Sen är det ju två sunkiga lag va? Det är inte mycket att säga, men
det känns som Burnley alltid vaskar den där matchen mot City. De liksom, ja men de går dit, de tänker vi tar nästa veckas match gubbar. Nu går vi dit. Vi kommer förlora vad som än händer. Och det kanske är smart, vem vet liksom, att inte liksom dra på sig två skador och slita ihjäl sig 90 minuter mot City liksom, och ändå förlora med en två bollar liksom. Nej, men vi får väl utgå från ettan här. Ja, om man ska snacka någonting då, nu fortsätter vi här snacka in Fulham. Men City har ju också haft ett ganska tufft spelschema. Precis som alla andra. Och nu är det ytterligare en Champions League-match. Nu vann de gruppen va, i Champions League. Efter att ha kryssat borta mot Porto. Men det var ändå 90 minuter där de faktiskt gick all in i andra halvlek för att vinna matchen. Åka till Portugal och två dagars vila. Den klassiska två dagars vilan som alltid är sämre för lagen. Man gör statistiskt sett sämre insatser när man bara vilar två dagar. Och speciellt när man reser på det liksom, och Europa reser. Så att det finns ett par faktorer som talar lite för att City kommer prestera lite sämre än vanligt fall i alla fall. Och Fulham är lite på gång. Det betyder inte att de kommer klara det, men jag skulle inte se det vara fel om någon är sugen på det. Om det kommer upp till 90% där man slänger in ett kryss i alla fall. Det tycker inte jag liksom
De har ju haft så i rätt många matcher den här säsongen, City, att de har ägt matchbilder, men De har liksom inte lyckats få in bollen i mål. Det var lite som mot Porto. Nej, nu precis. Också i veckan här, så var ju, ja, kunde ju City gjort 3-4 mål och det blev 0-0. Och det var som det, innan dess vann de med 1-0 bort mot Olympiakos, kunde också bli ett mål med 4-5-0. Och så 0 mål mot Tottenham, så de har alltså gjort ett mål, om man tar bort den här Burnley-matchen, gjort ett mål på 3 matcher. Så det är om det blir någon sån där fnurra på tråden igen, att det bara inte går liksom. Det kan hända ibland. Men ja, Fulhams försvar.
Det de kanske borde gjort en 7-8-9 mål liksom.
Alltså det är ändå fotboll och 90% är ju extremt högt alltså. Där dessutom liksom, det är 90% på att de måste leverera. Och vi har ju sett, som Duban säger här, det är ju haft problem med sista tredjedelen. Nu fick de ju en urladdning mot Burnley där. Och jag tror ju att City är fortfarande ett lag som kommer att hota dem, alltså första andra platsen. Och att de nu kanske är inne i ett stim där de kommer vinna exempelvis match i rad.
De är faktiskt fortfarande favoriter att vinna ligatiteln. Men det är ju för att de i princip blir vinna släpmatcherna. Är bara 3 poäng efter, och det är ju inte mycket med så här många matcher kvar då. Så att, nej, men vi sätter den etta här. Sen jag snackar in mig själv och börjar tro lite på att men det har man hoppats lite på utdelning och så vidare såklart, men jag är inte helt så där. Jag skulle inte rynka på ögonbrynen, vad säger man, för mycket om någon slängde in ett kryss här. Men tidigt här, det är 75% också, vi vet inte vad det landar på. Men tidigt är absolut en 12-rätters och vi spikar av den. Match nummer 4, Championship! Brentford mot Blackburn. Brentford trampar lite nu, inte jättebra insatser, men ändå så nu när de gör lite sämre insatser lyckas de vinna matcher. Vad händer?
3 raka vinster nu på Brentford och de har tagit sig upp på playoffplats direkt och är bara 2 poäng från serieledning. Ja.
Min analys är att de vinner med 10 poäng. Den lever fortfarande kvar nu. Man måste prestera lite bättre i alla fall, för att de börjar ju säsongen med otroliga prestationer utan att få de här poängen, och sen så har de spelat ganska mycket jämna matcher, men nu på slutet de börjar vinna liksom.
Det man får ge dem, tycker jag. De är ju en av favoriterna. Men, och nu
solida.
Har de klättrat upp här på en sjätte plats. Men det man också ska ge dem, jag tycker att de har satt defensiven. Alltså de släpper ju knappt in mål alltså.
Nej.
Och har börjat lossna lite framåt nu. Så att det är ju en given topplag. Möter de Blackburn som nu kommer med 2 raka, va? Fast dock på hemmaplan. 3 raka till och med. Så det är ju inget lag de bara slår på hur som helst alltså. Det...
1 mål på 5 matcher har släppt in mot QPR då, som har en sprudlande offensiv, så att då, det är inte så konstigt. Det var för övrigt en jämn match, den matchen, Brentford-QPR. Kommentera det här lite extra. Men vad tror vi här? Blackburn har varit lite upp och ner, men nu är de igång igen.
Jag tror på... Jag börjar med streck från vänster och kan tänka mig även spika, men ha med krysset alltså. Jag tycker det.
Det är en intressant match i matchen här mellan Tony, Brentfords skyttekung, som gjort 12 mål på 12 matcher nu. Otrolig. Han gör ju avgjort... Han har tagit många poäng för Brentford här på slutet. Och sen har du Adam Armstrong i Blackburn som gjort 14 mål på 14 matcher. Det är ligans 2 vassaste målskyttar i varsitt lag. Och Adam Armstrong avgjorde ju på tilläggstid i veckan när Blackburn vann med 2-1 mot Millwall.
Det måste ju vara Championships MVP, most valuable player, Adam Armstrong hittills. De har ju vunnit varje match, han har varit med och han har gjort hur mycket mål som helst. Och sen så när han var borta, då vill de inte spela gubbarna längre. Det var inte kul längre.
Nej,
då.
Exakt.
Så då förlorar de allt.
Det
är som
LeBron
James där, så otroligt viktig för laget.
Och även Blackburn har kommit från 3 raka segrar här nu, så det är 2 formstarka lag alltså. Och det är jättesvårt. Det är en jättesvår match där. Du sträcker från vänster, man ska nog sträcka från vänster, absolut.
Ja.
Vad är frågan, hur mycket man,
ja, det räcker med
man ska ta med?
Det räcker med krysset. Okay. Blackburn har vid deras 2 segrar ändå haft lite liksom stolpe in, va? Det är inte alltid bra prestationer. De hade ju här i veckan då, eller i helgen, hemma mot Barnsley. Och det är mycket, mycket jämnare än vad man tror, va?
Jo, men det är ju det. Men det har varit jämnt i Brentfords matcher också.
Ja, ja, absolut. Och det är därför jag menar det står och tickar 0-0 när Brentford spelar. Men, ja, men det tickar liksom aldrig 0-1, va? Utan det är 0-0 och det slutar 0-0, eller så vinner Brentford.
Jag tror faktiskt det här är att, alltså, nu är det svårt att säga vad procenten landar på, men nu är vi här och snackar om Brentford igen. Men jag tror att Brentford kan vara en bra spik faktiskt. Ja, nej, jag tror verkligen det. Även om Blackburn har haft det bra, så precis som Sagge säger, så har de fått väldigt mycket stolpe in. De har inte varit så bra som på slutet här, som resultaten har sagt. Och jag tror det kan bli en tuff bortamatch. Men vi kastar med krysset här då. Det kan vi göra. Och går på match nummer 5. Huddersfield mot QPR.
Alltså, jag har följt QPR lite på slutet, Bengen. Och kan konstatera att de har haft väldigt mycket otur på slutet. De har kommer från förluster här.
De förlorade hemma mot Bristol City, men då var de ju klart bättre i laget.
Där var de ju klart bättre, ledde med 1-0 också.
Ja.
Och även mot Brentford var de bra, fick rött kort där, förlorade med 2-1.
Mm.
Så jag tycker att QPR spelmässigt är riktigt intressanta faktiskt.
Ja, de är ju klart bättre än vad jag trodde liksom. Det var nederlagstippade, de är ju överraskat på det sättet alltså.
Mm. Fått ihop det lite, trots lite avbräck så ser det bättre. Det kommer väl landa någonstans mitten i tabellen, strax under kanske. 17 plats är lite lågt. Klättrar några placeringar förhoppningsvis.
Ja, sen har vi, kommer ni ihåg vad jag sa om Huddersfield förra lördagen? Det är Championships Barcelona.
Ja.
Och då vann de mot Middlesbrough också. Och de har otroligt stort bollinnehav. Men nu blev det ju kross här borta mot formstarka Cardiff med 3-0. Men de är rätt ojämna, Huddersfield. Mm. Om jag måste välja sida här, så väljer jag faktiskt QPRs sida. Jag tror att det kan nog nästan vara ett lite bättre lag här än Huddersfield totalt sett. Jag gillar att utgå från tvåan här. Jag tror det är dags för QPR att få tillbaka lite retroaktivt här efter flera bra insatser utan poäng. De är lite motrygg och så vidare.
Slänger man med krysset, tror du? Ja, Huddersfield är det. Jag vet inte. Nu har det blivit lite mål på slutet i deras matcher, men det känns också som ett ganska kontrollerande lag liksom.
Mm.
Alltså jag kör hel här bara. Det är inget att...
Hel?
Ja, för fan. Det är bara att gå vidare, vet du. Det finns inget att göra här, vet du.
Ja, okej. Okay. Ja, du tog med den. Du vill ha med den också.
Jag måste ju fortsätta gå emot detta usla QPR, va?
Det är ju alltså, du går ju inte emot om du säger hel, men...
Ja, men alltså, man kan inte plocka bort dem, för de överraskar ju, va? Nu har de ju två raka förluster dock, va?
Ja, men du vill inte sitta i båten där med kryss 2, sen står det 3-0 i paus.
Nej, precis. Det är ju väldigt stor risk att det blir så, va?
Ja, nej, men det, jag förstår dig. Stor risk att det blir så. Nej, det kommer det inte vara. Men okej, okay, vi helgarderar och går till match med 6, Stoke mot Middlesbrough. Och vad säger du om detta Middlesbrough då? De,
de fortsätter imponera, tycker jag.
Ja,
de vann mot ett bra Swansea hemma nu då i veckan. Ledde med 2-0 stabilt, släppte in ett sent mål. Vann med 2-1. Ser jättebra ut om man jämför med fjol.
Sen är det ju det här dilemmat bättre, liksom, att de inte vinner matcher så ofta. Utan det är mycket oavgjort, det är mycket tajta matcher liksom.
Det jag har faktiskt kollat lite noggrannare på statistiken här i Championship, och det är faktiskt så att det bästa laget på statistiken är ju Brentford. De är ganska överlägsna totalt sett på liksom expected goal-tabellen. Men tvåa ligger faktiskt Middlesbrough. De ligger 10:e plats i ligan, men de ligger på andra plats i expected goal-tabellen. Så de gör mycket bra insatser statistiskt sett. Och jag tror att... Och tvärtom lite med Stoke faktiskt. Att de har... Ja, de kanske inte riktigt har... De skulle ligga lite längre ner i tabellen om det vore för... Om inte vore för att de hade lite stolpe in då. Sen är ju... Kan vi kommentera här? Expected goal är ingen facit. Men lite kan man ta in om man kan få lite hjälp av det. Och jag tror att det här kan vara... Att Middlesbrough kan vara ett riktigt fin, en fin rövarspik här faktiskt. Till 26% just nu. Och de kommer säkert kunna gå upp lite. De landar väl någonstans där runt 45% kanske, Stoke. Vad tror du, Dybban?
Ja, jag tror han kanske blir sträckad. Jag tror han ligger rätt här nu faktiskt. 44, 30, 26 nu. Ja, det är väl där, det kommer väl stanna kvar där ungefär.
Nej, nej, men så jag tror faktiskt på Middlesbrough rätt mycket den här matchen.
Inte krysset då också? Nej.
Jo, jag tror man ska ta med krysset, ja. För att Stoker, det har blivit en hel del mål i deras matcher. Men även där så är det ju väldigt, har det varit ganska så slumpartat att det har blivit mycket mål. Det var ett par matcher på raken, det blev mycket mål. Men sen så har det blivit 0-0-0-1.
Vad sa du om Stoke där tidigare på statsen? Att de skulle...
De skulle ligga längre ner i tabellen.
De ligger längre
ner i tabellen, i expected goal-tabellen.
Ja,
så.
Ja.
Det är en tabell som absolut inte stämmer 100%, men det är ganska intressant att kolla på. För att om man ser på en hel säsong så brukar den vara ganska... Den brukar indikera lite på liksom prestationer i alla fall.
Ja, ganska mycket.
Vi har ju både sågat och liksom... höjt vissa lag, och ofta under en hel säsong så är det en bra indikation. Så att, ja, men jag tror att det här kan vara fint. Alltså jag börjar sträcka från höger. Så kryss 2 tror jag bara räcker här. Match nummer 7. Bristol City mot Birmingham. Detta turgäng Bristol City som lyckades vinna mot världens finaste lag.
Det här alltså. De här Bristol City. Alltså, det känns som att de... Det är väl de och Reading lite grann som... så att säga bara fortsätter överraska. Man går emot dem väldigt ständigt här tycker jag, och ändå lyckas de liksom vinna matcher. De ska väl inte vara så bra, va?
City är inte så bra. De hade flytt mot QPR där de var det klart sämre laget i den matchen. QPR dominerade faktiskt den matchen. Och matchen innan dess bort mot Reading så blev de faktiskt inte boll, man hade en hel del boll, men Reading slaktade Bristol City då. Vann med 3-1 och det kunde blivit 5-1. Det var så här.
De lurar oss lite på Svenska Spel. De var inte med den
matchen i
statistiken. De vill ta bort den, ja. För att det ska inte vara något rött där. Utan,
Nej, det är bra för oss. Då tror gubbarna i kiosken att den matchen inte finns.
Så. Eller hur? För om man kollar på de här färgerna så är det bara grönt hela vägen på Bristol City och rött och gult på Birmingham.
Ja, exakt.
Men vi tror väl lite på kryss 2 här också till de här sträckningarna. Här kommer vi bli översträckad utan bara tjota hejti. Det kommer bli över 60% på Bristol City här, eller?
Ja, exakt. Det här tror jag är en jättebra match att köra kryss 2 på. Ta bort den
detta brums. Detta brums ska man ju inte heller. De har en ganska hög högsta nivå, men också en låg lägsta nivå. Men här är det intressant med kryss på det, tycker jag.
Din gigant är Jutkevic.
Ja, Jutkevic. Ja.
Det är din favorit. Gigantens favorit.
Favoritgubben, ja. Ja, just. Sen är ju Birmingham, vi ska inte snacka upp dem för mycket. Det är väl mer att man snackar ner Bristol Citys run här. De ligger på femte plats. De kommer troligtvis åka ner i tabellen. Jag ska få dem mycket om de kommer på femte plats när säsongen är klar.
Det är ju häftigt när du ser den här Championship. Den här ligan är faktiskt jäkla charmig alltså. Just för att den är mer sportslig tycker jag liksom. Kolla tabellen och poängen liksom, det skiljer 8 poäng då ner till 13:e plats Millwall från ettan. 2-3 matcher på ruschen om man är med där uppe liksom.
Ja visst, men det är en sån liga som vi säger det. Det är så, mycket, så kul med den, och det som gör att det har blivit så bra utdelning på Stryktipset under en lång period där, det är ju för att det är svårt, extremt svårt i Championship. Ja, det gillar ju
verkligen.
Och nu, jag ska bara kommentera ytterligare om den här expected goal-tabellen på Bristol City. De ligger på femte plats i vanliga tabellen och skulle ligga på 16:e plats om det hade varit, om man hade räknat expected goals, vilket man absolut inte gör i fotboll ytterligare en gång, men men de har alltså minusstatistik där, så att, nej, jag tror att det är ett bra läge att gå emot Bristol City. Sen är Birmingham kanske liksom det laget. Ah, det är lite jobbigt att de möter just Birmingham, för det är inget jättebra fotbollslag heller.
Nej, men de är bra, de kan hålla nollan. De är inte så tokiga defensivt. Sådär. Och så kan de
här tror jag verkligen det kan skrälla fint alltså. Ta bort alltså för det är också så här bra. Har man spikat av City, då måste vi ta bort de här 60% plussarna i övrigt, för annars kommer det ge 4000, 7000, 10000 utdelning. Det vill vi inte ha. Vi vill ha en utdelning som ska ge 100000 plus, och då måste vi ta bort några dåliga favoriter, och det här är ju perfekt läge att ta bort vissa City bara. Smack. Jobba. Enkelt. 1-2 fulltime. Match nummer 8, Millwall Derby.
Detta derby, alltså ledat hemma nu i två matcher mot Wickham och Coventry med 1-0 och ändå tappat det. Fått med sig 2 poäng på de 2 måste-matcherna.
De 2 kanske enklaste matcherna i hela ja, liksom,
kolla deras
hela säsongen har de haft liksom. På raken och fått med sig 2 poäng och blivit liksom...
Kolla totalt sett deras stats de senaste 5. De är riktigt odugliga alltså. Det är ofattbart alltså. Nu vet man ju att själva laget Derby, namnet Derby, är ett lag som alltid ofta är med uppe i toppen i Championship. Men i år är ju frågan alltså vart det här är på väg liksom, för det är ju riktig kris alltså.
Det här, jag gillar den här spiken. Det är kanske lite åsnävariant om det kommer upp i procent. Det är svårt att veta var det stannar, men kommer det upp 60-65%, då vill man ju, då gör det ont. Men tidigt här liksom 49% mot ett uselt Derby, och de visar ju verkligen ingenting Derby.
Nej.
Inte, alltså man har ju trott, det var ju senast i podden, då spikade vi dem ändå liksom, men även mot Wickham där liksom, så var det knappt bättre laget. Så att det här är ju både mot, spela 2 jämna matcher mot Coventry och Wickham på hemmaplan och sen blivit slaktade till höger och vänster i övrigt. Så att jag gillar den här spiken, och Millwall är inte så dåligt lag heller, så att de kryssar dock mycket, så att Dybban hade velat ha med kryss på ganska här.
Ja, det är väl inte ett helt dumt kryss med.
Nej, men jag tror även, jag måste ändå flika in och säga att det här är lite roligt. Så att jag tror ändå att det är ett Championship, och även om Derby har gått och uselt, så är det ett stabilt Millwall som ofta grindar sina matcher. Så rent alltså det finns även en liten chans att Derby nu plötsligt liksom, här kom trean. Att de får till ett igen match. Jag tror att de ska ha respekt för det i alla fall.
Men så är det ju alltid att någon gång måste det lossna, de måste få en 3 poängare. Men jag tror bara att Millwall är ett klart bättre lag just nu. De har inte riktigt haft marginaler med sig, Millwall, på slutet. De har ju också en väldigt dålig statistik de senaste 5-6 matcherna, men jag tror tvärtom att jag tror att Millwall är lossna för här. De har
Nej, men du kan spika den om du vill alltså. Det är inget vi ska kliva in. Nej. och du får jättegärna spika den, ska du veta.
Ja, men jag spikar den. Och sen, men jag förstår de som klämmer med ett kryss i alla fall. För att, just för att det är kryssglada Millwall med tajta. Och även Derby kommer väl kanske fokusera bara på att få med sig någonting i det här läget. Liksom. Så att jag förstår om man jobbar ett kryss här. Men jag börjar från vänster i alla fall. Vill man med krysset, absolut. Match med 9. Norwich mot Sheffield Wednesday.
Vi fick dem rejält.
Då kom reaktionen till slut, Dybban.
Va?
Då kom reaktionen till slut.
Ja, de fick sig en rejäl piska borta mot Luton i veckan.
Det är imponerande alltså, Luton. Detta Luton, är de med där uppe för att stanna eller?
Ja, de är med i mitten för att stanna i alla fall. Men,
det är häftigt ändå.
Nej, men man kan ju se här på Norwich som har otroliga problem med skador nu alltså. Både senast mot Coventry hemma, där de släppte in det här viktiga 1-1 målet i slutet, så att vi kunde få bra utdelning. Och så nu då senast mot Luton borta, så har de egentligen inte haft någon anfallare på plan. Aida borta, Ewell borta, Pucke varit borta. De har kört någon sån här Stipeman heter han, som knappt är någon tysk som Ja, han gjorde 24 matcher i Premier League.
Han var med där uppe i, och spelade i Premier League.
Ja, i Premier League. Ja, han gjorde 0 mål på 24 matcher i Premier League. Han har gjort...
Ja, de hämtade honom, gjorde de. Han skulle liksom axla rollen i Premier League, men gjorde inte det riktigt.
Nej, det kan man säga. Ja, men det är ingen gubbe som ska spela på topp liksom, med ett topplag i Championship, kan jag säga. Så nu vet jag inte hur läget ser ut på lördag då, men jag vet inte, Pucki är oklart att han har varit med de här senaste två matcherna. Jag vet faktiskt inte vad det är för fel på honom. Men Aida och Juel är skadade i alla fall. Och de har ju jättemycket skador på mittfältet också. Så det är inte någon ordinarie elva här som Norwich kommer att ställa upp.
Men jag tycker det var kul liksom förra veckan. För vi, då snackade vi just om att Norwich är lite överskattade. De leder tabellen. Men det kommer troligtvis komma reaktion. Och då blir det ju först då kryss hemma mot Coventry och sen så flust mot Luton. Och vi kan snacka upp Luton hur mycket vi vill, men det kanske inte är liksom ett av topplagen liksom, och få dyngpisk mot ungefär. Och Coventry är ju också som sagt, det är ju ett bottenlag liksom. Så att, och Sheffield Wednesday, Tony Pulis. Nu har han kommit in här.
Ja.
Tre raka kryss.
Men stackare, det var ju synd om dem. Jag trodde faktiskt på Sheffield Wednesday här i veckan. Jag mötte Reading hemma då i onsdags. Ledde med 1-0. Och blev 1-1. Men fick de ju rött kort och spelade en halvlek igen med en man mindre. Men höll ändå stången i en halvlek mot Reading. Och löste en pinne ändå. Så när de kört, sen Pulis tog över, har han fått spela två matcher med en halvlek med en man mindre. Men
ja,
löst en poäng
gånger,
båda
precis.
Gångerna. Så, nej, men jag...
Men det är fint, de har spelat tre matcher här. Han har tre skott per mål.
Ja, offensivt ser det inte lika högt ut för Sheffield Wednesday, det gör det inte. Men ja.
Och även den där expected har han ju, ja, det blir ju väldigt låg expected, men det är inte, han är inte ens uppe i ett expected goal på de här tre matcherna, på de här tre matcherna liksom. Så att, nej, det är inte så här samba, champagne, fan vad liksom kul att anfalla fotboll direkt.
Nej, men att kolla på till Swansea borta, som ändå kan jämföras lite grann med Norwich i kvalitet, och nu i den matchen var nog Swansea lite bättre än vad Norwich är nu med alla sina skador, så ledde de 1-0 och löste en pinne borta liksom. Så det här ska det finnas chans till. Kan vi inte jobba in Pulis första tre poängar i Sheffield Wednesday till, jag tror vi ska köra hel här alltså.
Ja, jag tror att det är helt. Men mycket för att det kommer bli 70% plus antar jag på Norwich här också. Men det är alltså ettan mot 23an i tabellen. Och det tror jag liksom. Går man in i kiosken där och tar fram liksom sin sån här kupong. Kollar den här tabellen på väggen som sitter uppe fint. Och sen ser det. Då kommer man ju. Och så gör man sin så här 48 raders. Då är det spik, eller hur? Då är det spik Norwich. Det är liksom ingen snack om saken. Så gubbarna i kiosken, garanterat spik. Så jag tror det kommer komma upp till 70%.
Ja, så är det ju.
Inga invändningar i alla fall.
Nej,
jag försöker fundera på... Men jag gillar också gardering alltså den här matchen. Jag tycker ändå att...
Det är nästan som man vill ta bort Norwich här bara för det. Men jag tror att det beror på lite vad det landar på. Men det är häftigt... Häftigt lag att ta bort om det kommer upp mot 70%. Samma sak där, men vi har tagit bort lite andra favoriter här, så att vi kanske ska vara lite försiktiga med Pulis tre skott på mål på tre matcher liksom.
Ja.
Match nummer 10, Swansea Luton.
Ja.
Här, Dybban.
Ja.
Jag lovar, här kan det smälla.
Alltså du säger det. Nu
ja.
Nu.
Ja, men nu har jag förstått. Jag det tar ju x antal veckor innan man är inne i alla lag i Championship, och nu måste jag säga, de gjorde en jättefin insats igår då hemma mot Norwich alltså. 3-1 mot självaste Norwich. Det måste man ha respekt för, menar jag.
Luton höjer det, men QPR är fortfarande
riktigt skitlag. Det är jätteskillnad på de lagen alltså. Luton är ju
ett jätteskillnad.
Norwich gjorde sitt mål på straff också, så det var, släppte inte in något spelmål mot Norwich där, men sen ja, det är...
Nej, men här finns det stor potential alltså. Alltså grejen är, det är samma som med Swansea lite. Det är inget lag som bara går och hämtar tre pinnar över en hel säsong, va? De är ett lag, de är inte ens tippade att vara topplag.
Men de verkar starka. Jag tycker de verkar starka bara.
Ja, det verkar de vara. Det stämmer.
Det här laget. Alltså, nu ligger de på sjunde plats här och kanske inte fått med sig allting. Men även där mot, alltså, många matcher verkar de göra jättefina insatser. Och, så att jag tror inte man kan ta bort Swans det här. Men vill ni hela så absolut. Liksom. Vad säger vi om, i övrigt om Luton då? Det var ju absolut, de var med 3-1. Men matchen innan var ju lite tuffare mot Luton.
Ja, men de jobbar så lite.
Eller vad säger,
de jobbar
mot
så Cardiff, lite Luton, att de åker på ett par matcher per säsong. De får rejält med storpisk liksom. Men de
vaskar vissa bort.
Ja, men lite som Burnley mot City. Exakt. När de väl känner att ligger under med 2-0, då tar de inte det här jobbet som de måste ta.
Spara lite energi.
Nej, exakt. Och nu vänder de ju på skutan direkt mot Norwich här och har ett bra truppläge. De kör Collins, gjorde mål igen. Viktiga Collins för Luton. Så vann faktiskt här i fjol. 1-0 borta mot Swansea. Ja, men jag tycker vi bestämmer att vi hela den här. Vi jobbar Luton. Vi jobbar skrällen.
Det tycker jag, men ja. Alltså, den ser jag fram emot att jobba. Alltså jag känner att det kan verkligen på lördag. För att det är inte bara att Luton har överraskat, utan det är att Swansea är också ett lag som har sprungit lite för bra. Folk ser tabellen, man tippar de topplag och så vidare. Men här tror jag att det är en mycket jämnare tillställning än de här strecken.
Jag kommer att spika den på Stryktipset League, kan jag säga i alla fall. Det är så långt det går. Ja, möjligtvis
det,
också.
Det får du gärna göra.
Match nummer 11, Watford-Cardiff. Wow, här har vi en häftig match. Va? Det här skulle jag vilja ha som en tv-match, tror jag, tycker jag. Det här är faktiskt en match jag verkligen skulle vilja se. Ja. Cardiff har kommit igång nu också.
Ja, verkligen har kommit igång. De har alltså två stycken bombsegrar här nu. Luton 4-0, Cardiff 3-0. Inte det svåraste motståndet, men ändå liksom. Det är lite skillnad.
Men det här jag gillar. Det var verkligen förra veckan. Vi snackade upp Cardiff och sa att de har presterat bättre än vad liksom poängen och resultaten har varit. Och sen kommer de vinna 7-0 på två matcher. Va? Det är orakel i den här Championships-ligan. Och det här tror jag också kan bli en tight tillställning, trots att Watford är klart ska vara favoriter. Men det här tror inte jag man ska liksom räkna hem 3 poäng.
Nej. Utan här är det nog frågan om man inte också kan kliva kanske Watford. Jag tycker de har inte fått till det. De har hamnat i någon slags svacka här. En del skadeavbräck visserligen, men det man hade... Man väntar ju nu på de här 2-3 lagen som egentligen ska börja ta grepp om de här första platserna, ettan och tvåan. Och Brentford är ju lite på gång nu, har man märkt. Men de här Bournemouth och Watford det, och även Norwich, de visar inte riktigt, även om de ligger nu 1, 2, 3 och är topplag, så ska man ändå, tycker jag, vara försiktig, för de blir ju hårt sträckade, de lagen, ofta.
Ja, jag tror att det är helt öppet där uppe. Och sen är det ju det här med spelscheman, att när viktiga spelare är borta och så vidare, då tappar man snabbt mark. Nej, men det här är börjar sträcka från höger, och sen så får vi med alla, så vi är glada kanske, men det är på gränsen kanske.
Ja, det är på gränsen nu, och det måste skära ner, tror jag, lite grann.
Jag tror nästan att man tar bort, vi är stenhårda att ta bort Watford här.
Det tycker jag, utan tvekan.
Man kan väl säga att Watford har bara en vinst på de senaste 4 och har väldigt svårt att avgöra matcher.
Ja, men det är det jag menar. Det är inte alls... de ska vara oroliga faktiskt, Watford, totalt sett. Det är mycket tajta resultat mot mediokra lag i Championship. Så att de är nog inte så bra som vi har trott, liksom.
Däremot så är jag småsugen på match nummer 12 och hitta en spik på Preston här mot Wickham. De står i 1,80 på oddset, 60% just nu på stryket. Ja. Det är ju Preston. Kanske lite tråkig spik, men det här Wickham...
Jag menar, det är ju inte klokt, va? Kolla nu förra kupongen. Vi hade ju de här två stora favoriterna i form av Watford och Norwich, och vi fick 1-1 där i slutet, men Watford vann ju då med 4-1 mot Preston. Och detta Preston, alltså några dagar senare, går och vinner borta mot Bournemouth. Det är lite så här irriterande.
Kunde du ha gjort senast?
Ja, jag menar det. De skulle ha gjort det i lördag så. Då hade du gett 2,5 mille liksom. Men nu tycker jag också liksom en sån här match, det måste ju vara en bra spik på Preston här nu alltså.
Ja, men det tror jag också. Wickham är ju... De håller ihop det. Det är bara...
Förvånansvärt bra faktiskt ändå. Man ser det, de lyckas parkera bussen väldigt... Ja, men bra på att parkera bussen. Vet inte hur de lyckas liksom. För spelmässigt så ser det ju sådär ut. Det blev det för.
Men det här är en bortamatch igen. Ska det inte vara tufft? Är det inte dags för, är det inte dags för en rejäl förlust?
Jo, ja, men jag tycker
jag men jag tror att den här är jättebra alltså. Jag utan tvekan.
Det är småsugen på oddset också. 1,80 här på Preston.
Ja, det känns högt på oddset faktiskt skulle jag vilja säga. Och sen är det ju det här, kommer du upp mot 70-73%, då blir man ju så här, då får man ju börja fundera igen, för det kommer vara ett gäng med matcher som är översträckade favoriter, vilket på hemmaplan, vilket känns jättefint för psyket, för att det är, kommer skrälla väldigt troligt. Nu kan jag inte utlova skrällar överallt, men jag tror verkligen att det kommer kunna göra det, ett gäng med matcher som känns väldigt bra, skrällvarningar. Men det här tror jag kan vara en av de bästa ätterna utav de här, så att vi spikar den och går till match nummer 13, Coventry Rotherham. Där har vi en match som kanske inte är popcornmatchen vi letar efter.
Jag har två stycken nykomlingarna i säsongen.
Ja, det är inte lätt. Det är inte lätt där.
Ja, för mig är det så tryck. Men nu har vi precis råd att göra en helgardering också.
Det är rätt tryckt. Det ser ut att bli lite värde på Rotherham här. De har ju gått lite tyngre resultatmässigt på slutet, men står upp jättebra i nästan alla matcher här. De gör absolut inte bort sig. Så tog en poäng hemma mot Bournemouth bland annat och ledde väl också hemma. Nej, så det känns helt jämnt den här matchen. Kan sluta hur som helst och helgarderingen känns väl given nu när vi har råd.
Ja, men precis. Kan man säga någonting i övrigt? Om ni skulle välja vart man börjar om man har lite mindre budget här. Vad skulle ni börja med, tvåan eller krysset? Eller vad?
Nej,
vad
jag skulle börja med Coventry faktiskt. Jag tycker ändå att de nu har hittat lite ett flow. Alltså de har förlust 3-2 mot Watford borta. Och sen är det 0-0, 1-0, 1-1-1-1. Så att de har spelat upp så, alltså de är i form.
Nej, precis. Nej, det är väl så. De kommer säkert bli en del översträckade, så att det är väl fint att få in en helgardering här. Grymt! Vad kul! Vi fick ihop en kupong den här gången. Det här kan vi jobbar in, vad sa vi, 430 000. Och summerar och drar våra bästa drag. Och El Giganto, du får börja. Vilka är dina bästa drag?
Okej. Giganten ska börja. Då ska vi se här nu. Vi ska hitta skrällar i Championship. Ja, men jag hade ju den här. Den här måste jag få säga. Swansea Luton. Här vinner inte favoriten. Match nummer 10. Kommer att bli bra för stugans del. Och sen måste jag ändå faktiskt säga det här, den här spiken Preston. Favoriter vinner även på kupongen, men den här känns riktigt bra faktiskt. De ska bara köra över Wycombe, eller Wycombe som ni säger.
Liban?
Jag väljer faktiskt, nu har vi helgardering på den matchen här, men jag är väldigt sugen på QPR faktiskt, den här rundan. Ja, jag tror de har riktigt bra chans bort. Det är en helt jämn match där och 27% nu på QPR. Kan vara en rolig chansspik på mindre system. Ja, jag går all in på den.
All in på QPR, ja. Fint. Då tar jag resten av våra drag. Och jag har mycket, mycket tankar här. Preston snackar vi om. Millwall. Det är dags för Millwall, som jag har sagt upp lite tid. Den gången jag snackade upp den senast, då förlorade de med 3-0 hemma mot Huddersfield. Så det känns bra att snacka upp dem igen. Och sen tror jag faktiskt mycket på Man United. Spelschemat emot, skulle jag vilja säga. Men igång lite nu, ett bättre lag. Corona-fotboll, nu det kommer kanske vara lite understräckad till och med. Så att jag gillar den spiken. Och sen håll utkik här i Championship efter kryss, mycket kryss 2. Ta bort lite dåliga favoriter. Våga ta bort favoriter i Championship. Det tror jag är nyckeln till den här kupongen. Att välja att ta bort rätt favoriter. Så blir det så att bara de här översträckade favoriterna vinner, då kommer det ändå inte ge några pengar. Så att våga ta bort de sämsta favoriterna. Och gå hårt på det liksom. Och sen är det väl City, man får väl spika av den. Men en liten brasklapp. Ja, en litet myskryss kanske. Härligt! Missa inte Cykeltid League den här veckan. Vi har veckotävlingar nu också. Gå in på länken där. Och sen så ses vi på lördag helt enkelt på streamen. 14.00.
Det gör vi! Nu hörs vi på lördag. Lycka till!
Ja, ha det fint!
Tja! Hej!